Det är ingen ny klagovisa att skolmaten inte smakar. Men då färska siffror visar att bara omkring hälften av eleverna äter skollunch dagligen, då får vi stanna upp och tänka lite. För vissa är skolmaten dagens enda varma målmat, medan andra hellre ersätter gratislunchen med mellanmål. Hur motsvarar skolmaten dagens finska matkultur? Är det skolmaten det är fel på då det inte går åt, eller är det vi som har blivit för kräsna? Välkommen till dagens debatt i Slaget. Cecilia Jote heter jag som leder ordet. Och i dagens skolmatsdebatt så deltar Birgitta Parikka, kost- och städchef i Kimitöön. Välkommen.
Tack.
Och med oss har vi också Jessica Sjöholm, skolhandledare och ansvarig för Salinska skolan i Pargas matråd. Välkommen.
Tack, tack.
Och med oss på distans har vi Nicke Wulf, Syngneus skolas rektor i Åbo. Välkommen.
Tack så mycket.
Yes, vi har med oss Nicke Wulf också på tråden. Det där, jag tänkte att vi börjar den här diskussionen bara helt med att reda ut det här att vilken skolmatens roll är. Så Nicke Wulf, om du vill börja, vilken roll har skolmaten idag?
Skolmaten har en otroligt viktig roll. Jag brukar säga så här att skolmaten tyvärr är en av de få måltider som ett barn äter tillsammans med någon annan. Det vill säga att när du inledde där med att motsvara skolmaten den finska matkulturen, så skulle jag kanske säga så att den finska matkulturen har ändrat tyvärr väldigt mycket, och det har kanske liksom ökat skolmåltidens uppgift och vikt, inte bara som själva den där måltiden utan också som den där situationen där ett barn eller en ung person kan sitta och äta tillsammans med någon annan.
Mm. Birgitta Parikka, vill du tillägga något till det här som Nicke Wulf sa? Håller du med?
Jo, skolmaten är förstås en jätteviktig del av skolan, och det ingår ju också i alla de här rekommendationerna och utbildningsstyrelsens önskan om vad skolmaten liksom ska innehålla och det här och vad den ska göra. Men det kanske inte, där står faktiskt, tror jag inte heller där, att det ska vara god, men allt annat så står ju med, just som matkultur och att det ska vara en del av den pedagogiska delen i skolan och sånt här. Så en jätteviktig del är ju skolmaten, det är ju helt klart.
Mm. Jag tror det faktiskt står att den ska locka till att äta. Det kan kanske tolkas som god där, jag vet inte.
Det kan hända.
Jessica Sjöholm, har du några tankar om vilken roll skollunchen har?
Jag tänker att det är en jätteviktig måltid, det är också för att ungdomarna ska orka, barnen i skolan. Det är gymnastik och mycket och rörlighet under en skoldag, så det är jätteviktigt att man får den där energin.
Mm. I THLs färska hälsoenkät kom ut här för ett par veckor sedan, och där kommer det fram att fler elever än tidigare skippar skolmaten. I hela landet så äter 56% av eleverna i årskurs 8-9 skolmat dagligen. I Åbo är den här procenten 57%, som alltså äter skollunch dagligen. I Pargas 49%, alltså lite lägre här än i hela landet, och i Kimitöön är det då 78% som äter skolmat dagligen, så ett högre antal än snittet i hela landet. Och så där överlag kan man säga att i gymnasiet äter aningen fler studerande skolmaten, och för lågstadiet finns det inga siffror i den här enkäten. Men ni representerar nu de här olika tre kommunerna som jag räknar upp här, Åbo, Pargas och Kimitöön. Som bakgrund kan jag ännu säga här att Åbo och Pargas, de grundskolorna och gymnasierna får sin skolmat från företaget Karea, men i Kimitöön så lagar man maten i egna kök på ön. Men Birgitta Parikka, det här 78% av eleverna i årskurs 8-9, att de äter skolmat dagligen. Det är en hög siffra man ser på hela landet. Vad gör ni rätt på Kimitöön?
Ja, det är en bra fråga. Svårt att säga vad andra gör. Men det var vi kan, eller som jag kan säga som bakgrund till att vi har en sån här hög procent, så tror jag nog att har egentligen, det är två olika saker. Det ena är att förtroendevalda har en väldigt positiv inställning till skolmaten och har en önskan om att maten ska vara bra. Likadant tjänstemännena så har samma åsikt. Och sen så en del som är nu väldigt, väldigt viktig, så är att vi har en kökspersonal som är otroligt engagerad. Folk stannar länge hos oss och de vill verkligen tillverka bra mat för eleverna. Och kanske vi har jobbat ganska långsiktigt med det här med skolmat. Och egentligen började det när kommunerna på ön slog samman. Och då betydde det att vi hade kanske lite mera personal än tidigare, för alla hade ju fick ett sånt här, jag kommer inte ihåg vad det var, 3 eller 5 år sån här anställningsskydd. Och det betydde att vi då som sagt kanske hade lite mer resurser, och då kom jag ihåg att vi satt oss ner och funderade att vi måste göra någonting av det här. Och då var det köksförmännena från de olika skolorna och det där satt och diskuterade att vad skulle vi kunna göra, och så kom vi fram till att vi ska liksom införa ett projekt. Och det ska då innebära det att vi skulle laga mera av maten direkt i kökena. Att vi skulle försöka minimera på den här färdiga maten. Och sen var det många andra sådana aspekter som vi tog med i det där projektet. Nu, vi körde igång med det där och det fick jättebra mottagande förstås av våra kunder. Och de som är utbildade till kockar, så de fick faktiskt göra den där maten. Och det är ju en sak att har du utbildat dig till kock, så vill du laga mat, du är väldigt praktiskt lagd och du älskar att producera någonting. Och det här då ledde liksom till att fast vi idag nu inte har samma resurser, men vi har ändå liksom en personal som är väldigt, väldigt engagerad. Och många är kvar från den tiden ännu. Så jag tror att det här är kanske sakerna som har gjort att vi har i alla fall ett så här bra resultat.
Mm. Vilka förutsättningar tror du att det finns att hålla kvar det här systemet, om det ändå hänger på vad kommunpolitikerna bestämmer och hur mycket de vill satsa på skolmaten?
No, det är klart att det hänger också på oss som ska leda den här grejen, att vi måste liksom vara engagerade och försöka övertyga politikerna och tjänstemännen i kommunen att det här är väldigt viktigt. Det är ju en sak förstås som vi måste. Men det är klart att sen vet man ju att kommuner kanske har bättre och sämre ekonomi idag. Så vad som inkommer i framtiden, så önskar jag i alla fall att man i första hand diskuterar med kökspersonalen. För de har möjlighet att fundera på lösningar som kan göra saker billigare. Vi gör förstås så mycket som vi kan nu också. Men att om vi sen då jämför att man skulle sälja ut vår matproduktion, så vi har ju i alla fall den möjligheten att använda precis alla pengar till livsmedel och till händer i köket, om vi säger så. Men är det ett företag, så det är ju helt klart att ett företags, ska vi säga, en av företagarnas viktigaste uppgift är ju att få vinst. Mm. Men vi har ju inte någon sån krav på oss, så att ge den här möjligheten åt kökspersonalen att via projekt och via brainstorming och allt med sånt här, komma på bättre förslag som kanske sparar, om det är det handlar om, eller olika förändringar, att de får vara med, för att de är ju proffs.
Mm. Jag kan ge lite jämförande siffror här med vad skolmaten kostar i de här olika regionerna. Att just på Kimitoön så är det ungefär 4,60 euro per portion som det får kosta. Pargas är den 3-4 euro ungefär. Åbo 2,60 euro per portion. Och det varierar lite med där är transportkostnader inräknade och personalkostnader och råvaror och sånt här. Men den här i skolhälsoenkäten kom det då fram att i Pargas där är det fler än i övriga delar av landet som slopar skolmaten. 49% äter alltså skolmaten dagligen. Jessica Sjöholm, vad tror du att är den främsta orsaken till att så få som 49% av Pargas högstadieelever äter skolmaten dagligen?
Alltså jag skulle säga att det är jättesvårt att säga varför Pargas hade den här procenten i jämförelse då med Åbo och Kimito. Att de enda så här tankarna som jag fick var sådana som också skulle kunna vara möjliga också, såklart i Kimito och Åbo. Men jag tänker att där är ju liksom huslig ekonomi har en roll i det, att alla 7 år har huslig ekonomi och sen jättemånga 8 och 9 år har det också som tillval. Så om du har huslig ekonomi just före lunchen, så går det ju troligen då inte och äter också skollunch direkt efteråt. Och sen tänker jag grupptryck har säkert också en del, att om du har ett kompisgäng och någon säger att jag far inte att äta, så inte vet jag om jag heller då i tonåren skulle ha varit sådär ensam att no, men jag far. Utan man kanske då hellre far tillsammans till butiken för skolan och hämtar lite snacks och snacksar tillsammans och får den där gemensamma tiden på det sättet istället. Så ja, och sen när Chimitoen har så här fina procenter så jag skulle också säga att det att jag lagar mat till mig på fredag kväll och äter den då, så nu är den ju bättre än när jag har haft den i kylskåpet i 2 dagar. Mm. Det är inget fel på den maten heller och den är också god. Men det är lite med det där när man har just lagat den och det är färskt och det är varmt och alla kryddor och alla smaker finns. Så nu har det säkert en liten inverkan också på det.
Mm. Och du, Jessica Sjöholm, alltså leder matrådet i Sahlinska skolan i Pargas. Det är alltså en grupp med elever som själv får vara med och intressebevaka skolmaten helt enkelt. Det där, hur har det här försöket funka när det kommer till att öka statuset på maten och hur eleverna tycker om den?
Ja, vi har faktiskt, det här matrådet är för alla 4 skolor som jag jobbar för. Så det är alltså Sahlinska skolan, Paraisten seudun koulu, Paraiste lukio och sen Pargas svenska gymnasium. Så vi funderar alla tillsammans på de här frågorna och vi har ett bra samarbete med Karea var vi diskuterar alltid de här maträtterna och vad som önskas. Så där var till exempel för några år sedan så kände eleverna att maten kanske var lite smaklös och de önskar mera kryddor. Så där har vi nu sen jobbat fram det att vi har fått kryddor dit som man får sen själv lägga till och sånt här. Så det är ett bra samarbete med Karea som vi jobbar för att just vi ska få fler att äta den där skolmaten och tycka att den är nice.
Mm. Jag tog faktiskt inför den här debatten så tog jag och pratade med elever i Sahlinska skolan i Pargas om vad de tycker om skolmaten. Vi ska ta och höra lite hur de kommenterar det här.
Jo, alltså vissa gånger kan det vara bra, vissa inte så goda.
Man behöver ju inte få äta, så sen har ju alla med så här eget och sen är de så här att men min riskaka eller vad man nu har med så det är liksom bättre än skolmaten.
Själv så bryr jag inga mer riktigt hur det smakar att jag behöver nog varje dag någon mat så jag äter det som det finns.
Hej, nu sådär 3 gånger i veckan men varierar nog mycket. Hej, nu skolmaten beror på vad det är.
Jag tycker nog att den är bra fast den inga är bra några dagar så äter jag ändå. Nu är det mättar nog tycker jag.
Vad tror ni man skulle behöva göra för att man skulle få fler att fara och äta skolmaten?
No, de skulle kanske försöka lite så här, fixa på hur den ser ut och sånt. Att den inga kanske ser så himla äcklig ut. Att då kanske människor skulle börja liksom äta den och sånt.
Ja, hur viktig tycker du att skolmaten är?
Jag tycker den är ganska viktig för att man behöver den där energin i kroppen för att orka lära sig och allt möjligt.
No, på det sättet har vi väl bra här i Finland när vi får den gratis. Men man skulle också hoppas på att den skulle vara lite bättre så att fler elever skulle äta den.
No, så nu är den helt bra, men jag skulle önska typ mera husmanskost och inte så konstiga saker. Typ någon Tex-Mex, pasta, gratäng.
Hur ofta äter ni skolmaten då?
Nästan varje dag nog.
Just nu 3 eller 2 gånger i veckan.
Vad skulle få er att äta skolmat alla dagar i veckan?
Om de här maträtterna skulle vara så här lite, kan man säga normala eller som man också äter hemma som basic pasta och allt sånt här. Så.
Helt bara typ potatismos och köttbullar, att helt normalt.
Om man skulle få de här maträtterna se mer så här fräschare ut, att det, för det brukar se ut som att det skulle vara så här grå röror och bruna röror. Så att om man skulle få mer färg där så skulle det också se lite så här bättre ut.
Där hörde vi Sahlinska skolans elever Livia Lehtinen, Isabel Forsman från årskurs 7, Aslak Aaltonen, Glenn Gumpler, Jim von Sveiberg, Linus Palm, Ella Levander, Sofia Rantapaju, Henna Selin och Vilma Rantapaju från årskurs 9. Nå ja, vad säger Nicke Wulf? Hurdana tankar väckte den här feedbacken för skolmaten?
Det där är ju feedback som har hörts och hörs under alla år. Jag tänker mig någonstans att det handlar också väldigt mycket om skolkultur. Det vill säga att det är ju intressant att i skolorna som är 1-6 skolor så går klassläraren tillsammans med eleverna alltid till skolmaten. Det vill säga 100% av eleverna kommer till skolrestaurangen och äter. Men att sen någonstans så behöver inte högstadieeleverna mera gå dit till exempel. Det handlar ju nog mycket om hur man på skolan liksom jobbar med det här att går man som en grupp dit, kommer, har man organiserat det så att, att en lärare faktiskt kan följa med eleverna till, till skolrestaurangen och så vidare. Så att det finns liksom mycket kring det där, men att om vi tänker på att, att antalet elever som äter frukost innan skolan sjunker ju också. Det vill säga att, att hos oss till exempel så, så angav 23 så var det över 90% av eleverna som åt frukost innan skoldagen och nu är vi nere i 75%. Så att om det sen dessutom är de eleverna som äter en väldigt liten skollunch så har vi ju ett betydligt mycket större problem än bara liksom skollunchen. Så att jag återkommer ännu också till det här med den här matkulturen, att den här finska matkulturen har nog ändrats väldigt, väldigt mycket. Det vill säga maten är inte mera för många familjer den där samlande delen, utan det är någonting som man slafsar i sig fort, oftast ensam, uppvärmd i mikron och så går man vidare. Och det här syns nog sen i skolorna också.
Vem är det som bär ansvar för den då, Nicke Wulf? Är det föräldrarna eller samhället, eller vem är det som ska matfostra oss?
Om vi tar ansvar för skolkultur, alltså matkultur hemma, så är det ju absolut föräldrarna. Vilka regler sätter vi upp i vår familj kring mat till exempel? Man måste ju fundera, när kan vi skapa ett sånt forum att familjen kan sitta tillsammans och äta? Det behöver kanske inte vara mer klockan 16:30 eller 17:00 som det var någon tidigare på 60-, 70-, 80-talet, utan vi kan kanske fundera på att kan vi äta lite senare den där middagen tillsammans. Men att man skulle skapa ett forum där en hel familj möts en gång kring mat. Det skulle skapa välfärd, det skulle skapa möjlighet för diskussion i familjen. Vad är inte ett bättre sätt att ta upp en lite besvärlig sak än till exempel över en middag? Så att här ligger nog liksom familjernas ansvar fullständigt. Att vissa saker kan man helt enkelt inte bara nu outsourca på samhället. Vi kan inte servera köttbullar och potatismos alla dagar. Det går liksom inte ihop. Men att där håller jag med de här ungdomarna som sa också att det skulle behöva vara liksom basic, normal mat. Skolans tortillor kan aldrig liksom tävla med de där grejerna som görs liksom hemma. Så där också fundera på lite att vad är det vi serverar? De efterlysta husmans, det kan jag också hålla med om, enkel mat, men att ett stort ansvar har nog också hemma.
Mm. Du nämnde det här om att man kanske inte äter tillsammans med familjen längre. Det här är något som Helsingin Sanomat också skrev här i september om att, det där att barn äter ofta ensamma när de är hemma. Och därför kan den här lunchen i skolmatsalen till och med kännas obehaglig, för man är inte van att äta med andra. Jessica Sjöholm, hur mycket ser du att det handlar om maten i sig eller om det där, allt det där andra som har med skollunchen att göra? Med de elever som du har att göra med i Sahlinska skolan?
Nu har det ju mycket att göra med just miljön och allt det också. Vi har 45 minuters matpaus, så tillräckligt med tid finns det. Men just det där att det är liksom... man är jättehungrig. De flesta, så då kan det hända att det blir en sån här rusning där. Och om du då är känsligare för ljud och mycket människor, så blir det ju en obekväm situation för dig. Jag vet att många också gör så att de sitter och väntar att den där första rusningen är förbi före de går och äter, för att det ska vara lite lugnare och sånt här. Och sen tänkte jag det där som Nicke sa, att i lågstadiet så går man med sin lärare och äter och sånt här. Så det är ju just det att i högstadiet tänker man att eleverna ska ha det lite friare, och då blir det ju ett ansvar också. Och då om du har tyckt att det har varit skönt att gå med din lärare alltid i lågstadiet och sen plötsligt på sjuan, så ska du försöka hitta en egen plats med alla andra som äter samtidigt och sånt här. Så det kan ju bli lätt en sån där att nu vill jag inte sen heller gå. Så ja, jag skulle säga att miljön och allt det där har nog också en stor roll i det.
Mm. Jag sa att de i Vanda i höst har testat det, att lärarna i årskurs 8 och 9 får en sån här måltidsförmån för att följa med sina klasser och äta, så att de faktiskt är på plats där i skolmatsalen. Någonting annat som eleverna nämnde här i det här klippet var just om matens utseende och vad de får. Nicke Wulf nämnde också det här med de här vanliga rätterna. En av eleverna efterlyste alltså simplare rätter och husmanskost här, och nu citerar jag härifrån, att inte sådana här konstiga rätter som Tex-Mex pasta gratäng. Men jag intervjuar här inför den här debatten Kareas utvecklingsdirektör Jarkko Malmberg, som funderar lite över det här med skolmatens impopularitet och att om det kan bero på att många elever inte är vana med att äta soppor, såsar och lådor hemma, sånt som alltså storköken ofta producerar, som finns i serveras på under skollunchen. Men Birgitta Parikka, vad säger de här kommentarerna till dig? Att å ena sidan tar eleverna och efterlyser simplare mat, men sen säger de som producerar maten att eleverna inte vill ha det.
Nu, det är ju en sån balansgång hela tiden som vi som lagar den här, eller som skriver matlistorna, så går en sån balansgång hela tiden. Vad ska vi servera? Och det hade ju varit hela tiden att tidigare hade vi ju mera, ska vi nu säga, sånt som ska vi säga min generation, lite äldre generation, kallat till husmanskost. Men idag kanske man kallar till husmanskost just pizza och hamburgare och sånt här. Så det här är ju liksom lite så här tudelat, att man får ju hela tiden fundera att vad är det vi ska servera? Att vi ska hålla de här, att det är näringsriktigt, inte för mycket producerat eller processat. Det är ena sidan, men det där, och sen det här just att det ska gå hem hos barnen. Så det är nog ganska många aspekter som vi hela tiden får fundera på. Jag kommer ihåg det ganska länge sedan, men då hade vi en skolmatsundersökning och då var det en som sa att vi vill ha mera riktigt ordentlig husmanskost, så som pizzor, hamburgare och allt sånt här. Så det är liksom allt att från vilken vinkel man ser det här. Men i Kimitöns kommun har vi försökt på det sättet att vi har många traditionella maträtter kvar. Men vi har också tortillas och vi har tacosoppa och tacolåda och vi har lite thai-mat och sånt här. Så det är nog en sån här balansgång som man hela tiden liksom måste gå. Att jag tänker liksom, det är ju bara så hur vi än vänder och vrider på det här. Att maten måste smaka bra. Jag tror att även om man då tycker att man hellre äter någon pizzor och det här hamburgare och sånt här, så det går nog ändå bra hem om vi har en vanlig manetköttsås. Bara det smakar bra. Makaronilåda som smakar bra. Det är liksom den där smaken. Så det är ju samma om vi själva går ut på restaurang. Så nu är det ju den där smaken. Den upplever. Sen är ju smaken förstås så där väldigt olika. Ena tycker si och så. Men att det ska vara smakrik mat. Och som Jessica sa också här med att man tog in mera kryddor. Och sånt här. Och det är viktigt också liksom att få en sån här mat som känns väldigt, väldigt, väldigt tilltalande för så många som möjligt. Men en sak som jag vill också ta fasta på här som Nicke sa, och det är just den här fostrande uppgiften som lärarna har. Att jag personligen i alla fall tror att det skulle vara en jättebra sak om även lärarna skulle sitta med vid bordet med högstadieeleverna. Att då få också den här sociala liksom situationen, att man sitter och socialiserar vid matbordet och diskuterar och sånt här. För det är ju någonting som kanske också lite har försvunnit i vår värld, som vi också har diskuterat här nu då, liksom, att man äter ensam och sånt här. Att sitta, och sen viktigt det liksom att sitta och diskutera den där maten, att okej, vad har vi ätit idag? Och lika föräldrarna hemma när barnen kommer hemma, att vad har ni ätit idag? Och ge liksom en sån här positiv feedback. Och sen förstås att bjuda in föräldrar. Bjud in föräldrar, bjud in förtroendevalda och se vad det serveras. Att är det så som barnen säger och så här. Men sen om det nu råkar vara så att det är dålig kvalitet, så då kanske också för de förtroendevalda som kommer och får smak på den där maten, så inser liksom att okej, vi måste satsa mer på skolmaten. Sådana här tankar.
Vad kan vi då förvänta oss att unga ska vilja äta? För jag tänker det här som vi hörde Sahlinska skolans elever beskriva här. De sa att någonting ser ut som en grå röra, en brun röra. Är det att vara kräsen om man inte vill äta någonting som då ser ut som en grå röra? Nicke Wulf, vad har du för tankar kring det?
Nej, absolut inte. Och det är helt korrekt att maten ska smaka också gott. Jag vill också liksom lyfta fram det där att det finns en viss kultur i det där med skolmaten, och hemmena har ju en stor inverkan på också att hur man hemmatalar om den där skolmaten, och allt fler elever, barn överhuvudtaget, så blir ju mer kräsna med vad de äter. De blir också vana med olika typer smaker. Äter du ofta ensam, till exempel, så kan det vara uppvärmd mat. Den kan se ut på ett visst sätt. Och då kan till exempel en pastalåda så se ut som en viss gråmassa. Sen tror jag ju att jag talar för alla skolor. Det finns otroligt fina salladsbord för tiden också för eleverna att plocka i sig. Så att den här färgen finns ju där. Men att till exempel elevernas mängd som de äter sallad där vid sidan om så är också väldigt liten. Att det är inte bara så att se den där lådan eller den där potatisen eller såsen, utan det finns också en förutfattad mening, till exempel för att jag tycker inte om sallad, jag tycker inte om tomat, jag tycker inte om gurka och så vidare. Så att det finns ju färger att sätta på. Men att det här är nog en större helhet i att jag tror att hur man uppfattar mat har ändrat ganska mycket bland barn.
Vi talar mycket om matfostran här nu. Men Nicke Wulf, går det att säga prata upp skolmatens status, eller krävs det förändringar i själva den här måltiden för att man ska få fler att faktiskt gå och äta den?
No, det är det som vi kan göra. Alltså, vi kan inte göra så väldigt mycket mer i skolan. Alltså, det som vi i skolan kan göra, vi kan ändra miljön, vi kan se till att det finns tillräckligt tid, vi ska se till att det finns vuxna tillsammans med barnen, och matsalsstunden ska kännas trygg och säker. Man ska alltid kunna veta att man har en plats att gå till. Det här som togs upp just det här att tjuvarna kanske kommer till en matsal och de har inte mera sin egen plats, så kan kännas jätteotryggt. Lärarna har ett enormt ansvar. Jag har svårt som rektor att kräva av eleverna att vi ska äta vackert med kniv och gaffel, och sitta och se på en lärare och sitta med armbågen i bordet och slafsar i sig med bara gaffeln. Och där kommer ju liksom att vi får inte gå förbi hela skolans ansvar i det. Lärarna ska inte sitta och tala med varandra under skollunchen, de ska sitta där och tala med eleverna. Det är då som de bygger de här kontakterna och knyter nätverken till de här eleverna. Som lärare ska du sitta mitt bland dem, byta platser, diskutera, fundera. Öppna det att det är kanske den enda stunden som den här eleven äter med vuxen den dagen, och då har det betydelse. Den här läraren kan sen sitta och umgås med sin kompis hur mycket som helst på kaffepausen, men kanske inte just där vid lunchen.
Vad säger du, Jessica Sjöholm, om det här? Tror du att det går att prata upp och höja skolmatens status på det viset, eller behövs det någon sorts faktiskt förändring i den här maten?
Jag tror nog att prata upp har en större roll. Sen såklart just så här små förändringar i själva maten är säkert också. Alltså vi får ju till exempel önska maträtter på hösten och på våren och sånt här. Så det vet jag att eleverna uppskattar jättemycket, att de får göra det. För att då kommer det ju faktiskt av de maträtterna som de tycker om lite extra mycket och sånt här. Men jag håller helt med Nicke med det att liksom både skolan och hemmet har en stor roll. Att om man nu går runt och säger att skolmat är skit, så varför skulle en ungdom då gå och äta det heller? Att det är ju vuxna som visar exempel till barn och ungdomar. Så jag tänker nog att det är viktigt. Och sen tänker jag att om jag tänker lite längre tillbaka, så jag tycker att det alltid har lite bara varit en sån här attityd att no, men skolmat är äckligt. Men det är ju inte. Så där är ju också kanske också lite det här att vi skulle kanske behöva jobba på att ändra hela attityden mot skolmat och just ha en liksom uppskattning för det, att vi faktiskt får det och det är bra mat och det är hälsosamt och sånt här. Så. Ja, prata upp har en större roll kanske ändå.
Men hur gör man det konkret? För att det finns ändå de här kraven på vad maten ska innehålla. Den ska vara nyttig. Den, som sagt, den ska locka till att äta, som det står i anvisningarna också för alla skolkök i Finland. Hur skulle man kunna konkret göra det här nu så att faktiskt fler skulle äta den här maten som är gratis och som hjälper oss med inlärning och att orka genom skoldagen? Birgitta Parikka.
Attitydförändring förstås, men jag tänker så här, om jag tänker på hur vi gjorde, att vi faktiskt lyfte maten och vi försökte liksom, vi gjorde mera för en tid liksom, och fick en sån här positiv syn på skolmaten. Att det, jag tror att det har nog så, säkert med att göra att alla, det är den här fostrande rollen och det är miljön och det är köket, vad man producerar. Det är helheten, att få det liksom så att det verkligen skulle bli riktigt bra. Och på det sättet sen då få få den här attityden ändrad till skolmaten. För att den är kanske ganska negativ. En bra grej att lägga in ett ordentligt salladsbuffé som piggar upp. Det har vi i alla fall också gjort på Kimitöjen. Och det är på, alla kanske inte tycker om sallad och alla kanske inte äter salladen. Men redan när den är där och lyser med sina granna färger så är en positiv grej.
Mm. Jag ska ändå fråga Nicke Wulf. Det är så att fortfarande är det så att maten går åt mer på måndagar. Eftersom många barn är hungriga efter en helg där de nödvändigtvis inte har fått varma mat under helgen. Men sen hörde vi också det här om att vissa tycker om de inte gillar maten så tar de och det där istället köper någon sorts mellanmål och ersätter skollunchen med det. Nicke Wulf, hur problematiskt är det att skolmaten för vissa kanske är just det enda varma målet maten de äter medan andra då har möjlighet att köpa ett mellanmål som de äter där? Vad kan man göra åt det här?
Det att vi har barn som kommer hungriga till skolan på måndag så har inte med socioekonomisk status att göra. Där kommer vi in på det här med den förändringen som har skett i familjer. Det kan finnas hur välbärgade familjer som helst, men om man inte äter hemma middagar under veckoslutet och barnen är mycket ensamma, så då är den där måltiden väldigt viktig. Så det går inte att dra den här slutsatsen att det ska vara liksom socioekonomisk status som gör det. Men att barn äter mera på måndag, eller det går mera mat på måndagar, det går mera mat på fredagar. Och mycket tror jag själv har just att göra med det att den här måltiden är den enda måltiden som just äts tillsammans med någon annan. Och kanske är just den där varma måltiden som någon faktiskt har gjort åt dem. Jag skulle säga så här att det är ett allt större problem är liksom den här problematiska synen som våra barn och unga har till mat överhuvudtaget. Det är att mat har blivit väldigt, någonting väldigt begränsat. Jag äter bara det här, jag äter bara det här, jag äter bara det här. Och då blir liksom den här kosten också väldigt begränsad. Man ersätter inte det som man lämnar bort med någonting. Utan det påverkar på väldigt mycket olika saker. Hur ska de orka idrotta, motionera, gå i skola? Om så att säga näringsintag är också väldigt begränsat.
Vi får avsluta dagens debatt i slaget med de orden. Idag pratar vi alltså om skolmatens minskade popularitet. Och i debatten deltog Birgitta Parikka som är kost- och städchef i Kimitöön, Jessica Sjöholm som är skolhandledare i Salinska skolan i Pargas matråd. Ja, ledare för Pargas matråd. Och Nicke Wulf som är Signeusskolas rektor. Tack för att ni var med.
Tack, tack.
Och jag som ledde ordet heter Cecilia Juuti.